Välkommen till Välmåendepodden.
Vad heter du?
Ja, jag heter Kim. Fortfarande.
Fantastiskt. Och jag heter Julia. Jag vill självklart påminna er som lyssnar att vi finns ju på Almedalen. Och den 5 juli så kan ni alltså lyssna på oss och träffa oss tillsammans med podden Ledarskap och Magnus och Kim. Så klockan 12.30 på campus har vi ju det första tillfället. Och 15.15 på campus har vi det andra tillfället. Och om du vill vara med så kan jag säga att det finns begränsade platser. Kom i tid. Har du några frågor om det här så in på våran Instagram. Välmåendepodden heter vi där och skicka ett DM så svarar vi på dina frågor.
Vi finns även på Facebook om du föredrar det. Och så får du gärna kontakta oss. Så tack, lyssnarskaran växer och roligt att ni ger oss betyg och tummen upp och roligt att ni berättar för era vänner och bekanta om Välmåendepodden. Vi har träffat en intressant person, Ann-Sofie Forsmark. Hon har ju närmare 20 år i bakgrund som ekonom och hälsostrateg och jobbat i London och även just nu här i Sverige och arbetar då liksom som hälso- och livsstilscoach. Och Julia, du har ju träffat henne. Det var väldigt intressant intervju. Ska vi gå rakt in på det och lyssna?
Det tycker jag. Ann-Sofie Forsmark, välkommen till Välmåendepodden.
Tack så jättemycket. Superroligt att få vara med.
Kul att du är med. Och du har ju under många år arbetat som hälsostrateg. Hur kom du in på den banan?
Ja, men det häftiga är ju att jag började egentligen med de här frågorna redan 99 någon gång när jag var utbildad personlig tränare och hälsocoach, men började jobba på företagsfriskvårdscenter i centrala London. Och då blev perspektivet liksom ganska tidigt att liksom fokusera på hälsa ur ett strategiskt perspektiv, därför att vi försökte ju hjälpa dem att må bra liksom även på jobbet. Och då behöver man ju tänka strategiskt. Och sen kan jag tänka att vi behöver ofta tänka strategiskt kring vår hälsa även när vi hjälper oss själva liksom med nuläge, önskat läge och förändringar och så vidare. Men de senaste åren så har jag ju jobbat med det i egen regi och även i Oxigroup som jag har medgrundat. Men jag har också arbetat med det på en stor revisionsbyrå där jag liksom helt enkelt skapade egentligen en sån roll och fick jobba med det. Otroligt spännande och roligt i den tiden där vi är också, där om man säger en annan anledning till att jag kunde jobba med det är ju att de här frågorna allt mer har blivit av strategisk karaktär på arbetsplatsen. Så det har ju hjälpt jättemycket att få jobba med det här intressanta området.
Mm, spännande, och jag kan tänka mig att du har otroligt många spännande erfarenheter i ryggsäcken och har mycket att lära ut. Och en av dina inriktningar, det är ju KASAM. Vad är det för något?
Ja, och jag har också sagt KASAM och försöker säga KASAM, men du vet vad svårt det är att ändra någonting. Nej, men KASAM är ett så kallat salutogent, man kan säga förhållningssätt eller liksom sätt att beskriva vad det är som får oss att må bra. Så salutogent talar ju till det hälsofrämjande. Och självklart behöver vi ju titta på det som inte får oss att må bra. Men när vi ska sätta riktning eller kunna förklara varför vissa människor mår bra, varför vissa verksamheter går bra, då behöver vi ju titta på vad som är friskt och positivt. Och KASAM är skapad av Aaron Antonovsky och han tittade ju på människor som mådde bra trots otroliga utmaningar. Och det handlar helt enkelt om tre delar. Och den här modellen skulle jag säga, det är en modell, det är ett verktyg, det är lika liksom komplext som enkelt. För när man har det så känns det enkelt, men när man bara jobbar med det så ska man inte luras av att det är enkelt. Men däremot så, ja, man kan säga att den funkar både komplext och enkelt. Men det handlar ju om att om man tänker att man är i en situation där man upplever meningsfullhet, om man upplever livet som meningsfullt, arbetet som meningsfullt eller en situation som viktig och meningsfull och också begriplig, vilket jag skulle säga är något som utmanas väldigt mycket idag. Alltså det är så mycket man inte vet och förstår, men om man i grunden känner liksom en begriplighet, att jag förstår sammanhanget jag är i. Jag förstår min roll och jag har kunskap till exempel. Och sen också känner en hanterbarhet eller förmågan att skapa hanterbarhet. Så det kan ju vara att jag känner mig utmanad. Det kan vara sjuk, stressad, orolig, ledsen. Men jag har förmågan att liksom skapa min hanterbarhet. Så att ett konkret exempel skulle ju vara till exempel, vi tar något väldigt enkelt till exempel, att jag har föresatt mig att göra en hälsoförändring, som vi pratar om välmående, en förändring för min hälsa, och jag känner en hög meningsfullhet i den här förändringen. Jag vet vad det är som krävs av mig, jag förstår vad som krävs, och sen har jag också resurserna att göra förändringen. Då kan jag ju liksom få kasa med den situationen. Men tittar vi på livet som stort, så just det här med att även när det händer otroligt tuffa saker, att en människa som kan liksom känna att men det här, jag förstår och jag känner liksom jag känner fortfarande en meningsfullhet med mitt liv, så kan jag ha ett högt kasam trots att det händer saker. Så det handlar inte om att vi inte utsätts för utmaningar.
Intressant. Och det här då, för det kan ju anpassas då till arbete, till privatliv och till livet i stort. Har du någonting rent praktiskt som man kan göra för att använda KASAM?
Ja, men absolut. Jag tänker, vi kan ta ett exempel som jag tror kan vara relevant för många som lyssnar. Att antingen att man vill driva en förändring, men kanske att man är i en situation, om vi tar arbetsplatsen, där någonting ska förändras. Det kan vara att vi ska transformera eller omorganisera, eller vi kan ta att hantera ett hybrid arbetsliv. Och att om man då känner att det liksom skaver på något sätt, så kan man ofta identifiera utmaningen i något av de här hörnen. Det kan ju vara att allt är jättetydligt och här är resurserna, men det känns helt meningslöst. Eller som vi ser många som jobbar väldigt mycket och kanske är med risk för liksom utmattning, att man känner en enorm meningsfullhet och man är också ganska hög i sin begriplighet, liksom kompetens och förståelse. Men där är det ju hanterbarheten som brister, därför att jag faktiskt inte mäktar med. Och sen då, jag ska försöka att inte göra det komplext, men ofta så handlar det när det brister i hanterbarheten, alltså när jag känner att jag har inte tid, jag har inte ork, jag pallar inte, så handlar det ju ofta egentligen om att vi inte har jobbat klart i begriplighetshörnet. Alltså vi behöver förtydliga vad det faktiskt är som ska ingå i vår roll, scopet, och liksom förtydliga förväntningar. För då kan vi ju också börja jobba med resurserna i hanterbarheten. Men som jag har jobbat med det mycket, så har jag märkt att den hjälper människor att identifiera vad är våra styrkor. Liksom, vad är bra hos oss? Vad är det som stärker vårt KASAM? Men också se, vad är det som brister lite grann? Och som individ, att känna att när jag utmanas, att liksom identifiera vad är det jag behöver stärka upp just nu. Men också kanske kunna förklara varför någonting känns väldigt, väldigt bra.
Intressant är du sa det här skillnaden med att man kanske upplever väldigt mycket meningsfullhet men inte har hanterbarheten. Många säger ju att jo, men det här är jättemeningsfullt för mig att bara gasa på, men då kan det vara hanterbarheten som gör att det finns en risk för att man ändå blir utbränd.
Ja, verkligen. Och jag tror att en grej där som verkligen där kan ha hjälp av KASAM är ju just att jag kan ju inte ha all min meningsfullhet inte alla ägg i en korg. Jag kan inte ha all meningsfullhet på arbetsplatsen, för då får jag ju inte dragkraft av att jag har en större meningsfullhet i livet som hjälper mig att liksom sprida mina resurser på ett bra sätt. Så jag tror att där är ju ofta utmaningen, att man är så engagerad i liksom, allt engagemang leder sig lite lurigt bara till arbetsplatsen. Men om jag är genuin i min KASAM, då har jag ju också ett engagemang för saker utanför jobbet som hjälper mig att balansera resurserna och också säga till att nu funkar det inte för mig. Nu spricker mitt KASAM för att allt mitt engagemang och kraft riktas just nu till jobbet.
Och när du har arbetat med KASAM, vad har du sett för resultat?
Ja, men just det här med att kunna kartlägga styrkor, att kunna prata även i en situation där vi upplever utmaningar, att måla upp en positiv bild av vad vår meningsfullhet och begriplighet och hanterbarhet kan handla om för mig som individ, för mig som ledare med mitt team eller för oss som team, men också kanske under en förändringsresa, och verkligen kunna identifiera vad är det som liksom, vart är luckorna? Vad är det vi behöver stärka upp? Men fortfarande kunna vara i det här att inte bara måla upp utmaningen utan också kunna hålla i det vi ska sträva efter, att liksom stärka de här delarna. Och det gör ju att det är ett roligare förhållningssätt att jobba med, för vi duckar inte för svårigheterna. Så att jag har hjälpt att sett att det är tillsammans med OBM som jag också jobbar med, Organizational Behavior Management, som handlar om att få saker gjort, så är den här kartläggningen fantastisk och kan verkligen stärka individer att se vad de behöver förstärka, vad som redan är starkt, men på grupp- och liksom organisationsnivå, fantastiskt verktyg att jobba med både i tider av förändring eller liksom andra typer av utmaningar.
Mm, verkligen. Och också, även om det här är kopplat mycket till arbete och organisationer, så hör ju jag ändå att detta är ett fantastiskt verktyg även för föräldrar i hemmet och privatlivet och allt det här. Har du sett någonting kopplat till det?
Ja, men verkligen. Alltså verkligen. Och just för egen del, att liksom skapa en personlig balans. Det här med att verkligen lägga all min meningsfullhet liksom på ett ställe. Och också om man tänker på barn, så är det jätteintressant att liksom, just i föräldraskapet till exempel, att om jag försöker kommunicera eller uppfostra situationstecken med mitt barn, kan jag ju ha KASA med mig. Kan jag prata om meningsfullhet? Kan jag öka begripligheten och liksom prata om hanterbarheten? Så att jag tänker att den är fantastisk på så många sätt, och den är så otroligt outtömlig att jobba med. Och som du säger, både på arbetsplats men också fantastiskt verktyg för individen. Och liksom, känner jag att det skaver någonstans, att liksom, vad är det i den här triangeln som brister just nu? Var är det jag ska börja någonstans?
Mm. Så hur kan den som lyssnar börja använda KASA med sin vardag? Har du något liksom konkret tips?
Alltså, med risk för att hamna i klyschficka, men det är ju just det här med liksom att jobba med sitt syfte. Alltså att liksom börja med sitt syfte. Och jag säger ibland kan man gå på en liten syftespromenad genom sin vardag. Att liksom, jag tänker, vi poddar med varandra nu och för mig känns syftet jättetydligt för mig just nu. Och det gör att jag känner mig engagerad och har ett högt liksom KASA. Men att liksom, om jag tittar på min vardag, att vad är liksom meningen med alla saker som jag gör? Och att förstå att de flesta upplever att de har brist på tid. Så att om jag inte känner meningsfullhet i de sakerna som jag ägnar min tid och min energi åt, ja, då kanske det är saker som jag antingen ska hitta meningsfullheten i. Kanske om jag är nyanställd och bara blivit dirigerad att göra någonting och fråga vad det leder till. Men att det kan vara att jag hittar rätt i vad jag ska ägna min tid och energi åt. Och jag tänker också, vi vill ofta vara i liksom ständigt lärande, att om någonting känns meningsfullt så kommer det vara lättare för mig att söka begripligheten, alltså kunskapen, faktan kring hur man gör det, men också att skapa resurserna för att göra det. Så att en liten meningsfullhetspromenad liksom runt sin vardag och titta på vad är liksom meningsfullheten i det jag gör, och våga zooma ut i, kanske passar bra inför semestern, att vad känner jag är meningsfullt i mitt liv, och hur skapar jag liksom begriplighet och hanterbarhet för att ägna tid åt de sakerna. Så det är både liksom stora och i det lilla kan man fundera på, vad är meningsfullheten med det här mötet som jag ska in i nu här? Det funkar liksom med både det lilla och det stora.
Mm. Så både i kanske mötet med en vän, men också med en kollega eller något som händer på arbetsplatsen helt enkelt. Så det är tips som går att applicera i vad som helst.
Ja, verkligen. Och just det, när någonting, även om den som sagt är hälsofrämjande, så är det just att när någonting skaver, när det känns, nej men nu känner jag mig lite orolig eller stressad, så kan man ofta hitta i något av de här hörn, ja men det är ju för att jag känner mig nervös för att inte klara av det här, eller jag ska göra någonting som jag faktiskt inte förstår varför överhuvudtaget vi ska göra, och jag vet inte hur jag ska göra det. Och bara den tydligheten hjälper ju mig att gå till handling för att stärka upp de här bitarna.
Mm. Fantastiskt. Ann-Sofie, om den som lyssnar vill höra mer om dig eller kontakta dig på något sätt, hur går de tillväga då?
Alltså den enklaste att säga i tal, det är ju oxygroup.se, och där finns jag och mina fantastiska kollegor där. Och sen får man jättegärna connecta med mig på LinkedIn, det tycker jag är jätteroligt, och ställa frågor eller vad som helst, så att det vore jätteroligt.
Fint. Så att du som lyssnar, om du har frågor till Ann-Sofie Forsmark, kanske är det saker som har dykt upp efter våran intervju här om KASAM, så tveka inte att kontakta henne på LinkedIn. Ann-Sofie, tack snälla för att du ställt upp på en intervju med oss.
Tack för att jag fick vara med. Tack så jättemycket. Sköt om er.
Det här var verkligen intressant. Och det ska vi ta till oss, Ann-Sofies tips. Och vi ska ta fasta på Ann-Sofies tips om utmaningen till att ta en meningsfullhetspromenad i vardagen. Liksom, vad är det som är meningsfullt i det jag gör? Michael Steger, en ledande forskare eller då meningsfullhet i dagen i modern tid. Han brukar ju då också nämna detta då, liksom, vad viktigt är att göra någonting meningsfullt. Och då skickar vi med ett uppdrag till dig. Tänk igenom då när du är ute och tar den här promenaden, liksom, vad skulle jag kunna göra för meningsfulla saker? Och för att underlätta för dig själv inför en situation i vardag, när du går in i ett möte eller när du kommer hem ifrån arbetet, fråga dig själv, vad skulle jag kunna göra som betyder någonting för mig, som är meningsfullt? Det ska vi skicka med dig.
Ja, och det är ett nytt spännande sätt och kanske till och med när du sätter dig inför ett teamsmöte som du inte har sett fram emot. Vad kan jag göra för att det här ska bli meningsfullt för mig? Det är en intressant aspekt att ha. Med det, du lyssnar ju förmodligen på mig här nu i någon typ av poddplattform. Du får väldigt gärna lämna en recension i poddplattformen och trycka på följ-knappen så att du får upp våra avsnitt varje vecka. Det kommer underlätta otroligt mycket för oss för att nå ut till fler. Och självklart, du vill ju inte missa några spännande avsnitt som vi har att bjuda på framöver.
Och vi är väldigt tacksamma att du... att du då rekommenderar oss för dina vänner och grannar och berätta gärna om Välmående podden. Vi hörs snart igen. Tack för idag.